Välkomna till Midan Sverige podcast del 9. Jag heter Dennis och idag har jag med mig Abbas, Adam och David. Och det första vi ska diskutera idag är Sassuolo Milan. Det var minst sagt en flopp där Milan faktiskt lyckades ta ledningen med 2-0 på bara första kvarten ledde grabbarna med 2-0. Och lyckades faktiskt släppa in hela 4 mål av en 94 vid namn Berardi, Juventus talang utlånad. Vad tycker du om Sassuolo Milan, Abbas?
Jag tycker precis som du förklarade att det var en flopp. Men jag tillägger att Berardi är halvägd av Juventus och Sassuolo. Så där sitter Juventus på en guldklimp. Men tillbaka till matchen. Jag tycker att det som var tydligt i den matchen är att Allegri inte har en plan B hur han ska vända matcher. För att vid 3-2 målet så verkar, eller ville Milan ta sig upp. Och man tog in Montolivo och Pazzini och sen slutligen Honda. Och man slängde in bollar i boxen och man hoppades på det bästa. Och för mig är det tydligt att det är en brist på en spelidé. Och Allegri, som inte är längre Milan tränare, lyckas som vanligt bara skrika die, die, die. Och förhoppningen om att han ska rycka upp laget på det sättet. Och jag vet inte om ni har märkt till det här, men att Montolivo försökte mest av alla i matchen. Men tyvärr gjorde inte de andra i laget samma sak. Och just en sekvens där Montolivo ska försöka slå in bollen och det är helt, alla står still. Och han försökte då tunnla en spelare som jag glömt namnet på och misslyckas. Och det resulterar i en kontring.
Ja, det jag håller med dig där med att Milan hade ingen spelidé alls under matchen. Och precis som du säger att han ropar ju bara die, die, die med förhoppning om att laget ska liksom rycka upp sig och börja spela fotboll. Men precis som du säger, alltså, det var alldeles för dålig fotboll när Sassuolo hade vänt. Och man märkte att laget var nästan liksom... ja, ska man säga, de hade nästan till gett upp innan Montolivo kom in och ville väl revanschera sig efter en dålig höst. Och sen hade vi otur, måste vi också ändå få säga. Honda i stolpen, Pazzini i ribban, Pazzini på mållinjen. Så alltså, det var ju flera lägen vi borde ha satt med sumpade, så lite otur hade vi.
Otur i all ära, men jag tycker fortfarande att... alltså vårt försvar är under all kritik. Alltså ja, helt seriöst.
Och varför Allegri startar med Bonera istället för Ram är ju bara han som vet, alltså.
Ja,
okej att Honda startar liksom ny spelare. Jag hade ändå velat se honom från start, men första matchen okej, och Ram börjar också bänka första matchen, men ändå nu andra matchen Ram har tränat med laget, att han inte startar, det förstår jag faktiskt inte.
Nej, men jag skulle säga det att om man gör 3 mål på bortaplan mot en nykomling som Sassuolo, så borde det räcka för 3 poäng, tycker jag. Jag tycker det faktiskt är, det är inte försvarbart att liksom, det går inte att försvara en förlust vid den, om man gör 3 mål liksom. 4 mål ska man inte släppa in, speciellt inte mot Sassuolo då, och oavsett om vi har så dåliga backar, så ska man kunna från Allegris håll då kunna sätta ett kollektivt försvarsspel som fungerar. Och det märkte man igår att det lyckas han inte med. Så att den matchen var en otrolig besvikelse, men man får på något sätt säga att efterspelet är ändå okej. I och med att Allegri sparkades.
Och just det här med Serie B-lag som tog upp Nådan. Det stämmer ju faktiskt. Då vi faktiskt på debuten, Serie A-debuten då, också fick stryk bortaplan mot Hellas Verona. Nu har det ju visat sig att de varit riktigt, riktigt bra under säsongens gång. Men på en seriedebut, seriepremiär, så borde ju ett lag som Milan vinna borta mot Hellas Verona. Men icke san icke, det tyckte inte Luca Toni.
Ja, men det är just det. Det har varit Milans största akilleshäl. Det är liksom speciellt fasta situationer. Jag kan inte förstå hur ett lag med spelare som Zapata och Mexes inte kan rensa undan en boll med huvudet. För det är liksom, båda två är kända för att vara bra med huvudet, men man misslyckas med det totalt. Och det har man sett, ja, till och med Barcelona gjorde mål på huvudet mot Milan. Det hände väl, vad är oddsen på det liksom? Och sen tycker jag faktiskt att Allegri ska inte bära hela hunduret här, utan det först och främst är det ju ledningen som ska kritiseras också. För att man har hållit fast vid Allegri hur länge som helst. Och sen Tassotti som ska vara ansvarig för försvaret. För att det har varit uttalat att Tassotti har hand om försvaret medan Allegri tar hand om offensiven. Men samma sak där. När ett lag, när Milan ska spela upp liksom, börja attackera, då händer ingenting. Och det, jag tycker det är så synd att det är bara en person från Milans ledning som agerar, och det är Barbara.
Och det jag inte, alltså det som är jobbigast för mig, det är att vi släpper in 4 mål mot Sassuolo, och så vet vi att vi, ja, väldigt snart kommer möta ett lag som Atletico Madrid. Och då undrar jag liksom, hur många mål kommer vi släppa in mot dem som har Diego Costa, som har David Villa, som har ett fantastiskt lag liksom. Och jag tänker, släpper vi 4 mål mot ett av Serie A:s sämsta lag, hur många mål kommer vi släppa in mot ett av Europas just nu bästa lag? Alltså det känns tufft nu. Men som sagt, nu när vi får in nya tränare blir det väl ändå, för det kommer komma in några, inte bara Cedor utan även fler.
Och med förhopp- det sker i juni, David.
Sker det i juni?
Ja, fram till juni är det bara Tassotti och Cedor. Efter det, ah, så okay. Det är vad jag har läst i alla fall. Jag vet inte
om det, okay, jag vet
det, jag tror det stämmer, ja. Vad jag vet också.
Okay. Jag vet i alla fall att Cedor och Tassotti är klara, men jag trodde även de andra skulle komma nu. Nej, men i alla fall, vi har i alla fall fått in Cedor för nu, och med förhoppningar om att kunna rycka upp detta Milan. Och jag tror på Cedor. Det känns som en bra tränare alltså just nu liksom. Vi kan inte förvänta oss en Prandelli mitt i januari, utan Prandelli kanske kommer in efter Cedor. Men jag tror att Cedor kan i alla fall inte göra det sämre än Allegri.
Ja, just det med Cedor då. Alltså jag tror också verkligen att det kommer, alltså, eller tror, jag hoppas på att det kommer gå bra. Det är verkligen, för jag känner att om det är någon som skulle kunna liksom rycka upp Milan nu, ja, det här kanske är lite dröm och önsketänkande, men ja, så är det faktiskt Cedor. För jag tänker ju så, alltså han har spelat med kanske, säg halva laget, kanske lite fler, för 2 säsonger sedan. Så han vet ju vad alla går för, han kan allas styrkor, alla svagheter. Och det är även många som har uttalat sig att Cedor är den här typiska ledarrollen som skulle kunna coacha ett lag. Och då är ju frågan nu om ett lag som ska slåss om Champions League-titeln, cup-titeln och ligatiteln är rätt lag att börja i. Men det återstår att se. Fast något som verkligen har fått mig att dregla så att det vattnas i munnen faktiskt, det är, som du sa David, de extra tränarna som anländer i juni. Crespo, Stam och så vidare. Alltså det där, alltså jag kan bara föreställa mig hur långt vi skulle kunna, hur mycket vi skulle kunna utvecklas ifall det skulle gå så långt. Och våra unga spelare som då skulle tränas av såna pass stora gestalter, historiska hjältar i Milan, de skulle kunna växa något otroligt.
Ja, sen får du tänka på att de som ryktas mer än vad sa du, Crespo och vilka sa du nu igen?
Crespo Stam,
exakt.
Ja, exakt. Edgar Davids ryktas också, Kluivert. Det är jättemånga namn som ryktas nu, och sen får vi väl hoppas på att Maldini också kommer in, exakt, på något sätt. Så nej, jag ser faktiskt en ljus framtid, men jag tror inte att vi kommer stå som Champions League-titeln. Det är nog för stort för dagens Milan.
Ja, precis.
Jo. Ja, tränarfrågan känns ju mycket ljusare. Alltså, känns ju mycket bättre på tränarfronten. Cedor tror jag besitter de egenskaperna att klara av en sån här situation, oavsett om man har tränarerfarenhet eller inte. Han kallas ju Il Professore, och det kommer väl av det kommer ju inte av ingenting liksom. Han det var ju någon som sa det, att kom ihåg att han, när han spelade, när han var spelare i Milan, så talade han som om han var 70% en tränare, till skillnad från att vara spelare då. Så att jag tror på Cedor, och hans, oavsett vilka som kommer till hans ledarstab. Men förmodligen blir det då Stam och Crespo.
Och tränarsidan är ju liksom ändå rätt lugn nu. Det jag mest oroar mig för, det är liksom hur vi kommer värva nu i januari, om vi ens värvar något mer. Vi har sålt Matri, fått tillbaka Petagna, vilket jag ser som ett plus. Att få iväg Matri. Visst, även om man inte direkt, eller under Allegris coachning, så var han ju 50-50 startspelare, bänkspelare. Men så, alltså, nu när Cedorf kommer, så hade han väl med all säkerhet inte fått spela. Men i alla fall så är det liksom bra att vi fick bort honom och fick tillbaka Petagna. För jag tror att en match där Milan liksom jagar ett mål och laget går trögt, så tror jag att en hungrig Petagna skulle tillföra mycket, mycket mer än vad Matri gjorde nu i höstas.
Och på tal om just Matri då, som du gick in på nu David, så kan jag faktiskt bekräfta att i talande stund så befinner sig Matri hos Fiorentina faktiskt. Han har anlänt. Och det har inte kommit ut något officiellt uttalande, men man har alltså fått bilder. Det har alltså läckt ut bilder i media där man har sett honom. Så han befinner sig där, han är faktiskt framme, han har anlänt.
Men det står på Milans, om jag inte missminner mig, så var det Milans officiella hemsida att han redan har sagt adjö till truppen, eller resten av spelarna.
Absolut, det har han. Det var faktiskt, klippet finns på YouTube om man kollar på den 14 januarins träning. Och jag kollade faktiskt på klippet när han tar farväl av truppen. Och jag ska vara ärlig, jag själv är inte ett jättestort fan av Matri. Jag förstod aldrig varför han värvades första början, och jag har aldrig tyckt om honom innan Milan, eller under tiden han vistades i Milan. Men jag blev faktiskt ganska rörd när han tog farväl av truppen, för det känns ändå som att på 6 månader har han verkligen liksom kommit in i laget. Han tog god tid på sig att säga hej då till allihopa, kramade om varenda spelare, växte ett par ord. Och det visar verkligen att Milan är så mycket mer än ett fotbollslag, det är mer en familj. Så ja, det var ändå, ja, det var kul att se faktiskt, det var kul.
Men samtidigt liksom, det kan ju, alltså Matri är ingen, eller han, visst han är en spelarman, har han spelat i Juventus och gjort massa mål där och sånt, visst han är en bra fotbollsspelare, men i Milan har han misslyckats totalt. Men det är med att liksom han tog för väl länge, så jag kan tänka mig att Matri kan ha kommit väldigt nära med, eller kommit blivit en bra kompis med många av spelarna. Och om jag inte misstar mig helt och hållet nu, han spelade i Milan när han var ung, och om jag inte missminner mig så var det, om jag inte minns helt, så var det Abate, eller om det var De Ciglio, men det var någon, nej, De Ciglio kan inte vara, han är lite fung tror jag, men det var någon i Milans A-lag just nu som han var en väldigt, väldigt bra kompis med när de var mindre och spelade i Milans lag. Så jag tror att som på sidan av planen så var nog Matri väldigt omtyckt av spelarna.
Absolut, det kan jag instämma med, för att du, som du säger, han växte upp i Milans ungdomsled. Och det såg man inte minst idag när han skulle krama om alla spelare, hur nära han var. För att ja, det var långa kramar, och jag tror till och med han grät när han pratade med Galliani. Det såg ut som det i alla fall, men jag vet inte. Ja, men det är klart det är sorgligt när en spelare lämnar så, men samtidigt, det är nog det rätta för Milan i dagens läge.
Fast dock så verkar det vara, jag är faktiskt inte helt säker, för vissa säger ja och vissa säger nej. Det är ett lån nu på 6 månader till Fiorentina som det gäller. Och vissa säger att det är fin köpoption, och vissa säger att det finns köpoption. Och jag vet, jag är faktiskt inte helt säker. Ja.
Vad jag läser så är det utan köpoption.
Ja, alltså exakt.
Han kommer återvända till Milan i augusti.
Ja,
det där är väl, det är väl politiskt också, att man lånar ut honom till en klubb som behöver en anfallare. Han kan få mycket speltid. Det som han behöver just nu. Har han turen med sig, gör ett par mål, han höjer sitt värde, på så sätt kanske han kan, man kan få tjäna tillbaka lite pengar på honom.
Absolut. Och sen har jag också för mig, eller har jag för mig, sen har jag också läst att det var det här lånet är lite mer än bara lånet i sig. Det är en gest också, då Milan och Fiorentina inte har de bästa banden emellan. Relationen är inte den bästa. Fiorentina har lite avsmak för Milan så att säga. Och Milan skulle vilja, inte direkt återgälda, men på något sätt reparera skadan som de har med Fiorentina. Och just därför valde de att låna ut Matri till ett lag som behövde. Och
det är helt rätt.
Ja, precis.
Matri går till Fiorentina, han vinner skytteligan, han gör 2-1 mål 95 minuten mot Milan när vi möts nu till våren, och sen kommer han tillbaka.
Ja, det är det.
Ja, det skulle sitta fint trots allt.
Ja, exakt. Och i och med Matris i och med att Matri lämnade, så återvände Petagna, Andrea Petagna, vår talang, 18 år, som lånades ut till Sampdoria, fast faktiskt inte lyckades hitta så mycket speltid som förväntat. Och Petagna återvände med omedelbar verkan och var med på träningen idag på Milanello, så han är igång och han är tillbaks. Så det blev Matri ut, Petagna in. Vad tycker ni om det, grabbar?
Ja, alltså, Petagna gjorde 4 inhopp i Sampdoria. Det var allt han gjorde. Jag kommer inte ihåg ifall han var skadad under en period där. Men han kan inte lånas ut till någon annan serie av klubb, för att det är regel för att man inte får bli utlånad under en och samma säsong. Men det, möjligheten finns att han blir utlånad till en serie B-klubb, tror jag i alla fall. För att anfallssidan är väl ändå ganska komplett. Om det inte kommer in någon annan, kommer in en till anfall, så tror jag att han kommer lånas ut till en serie B-klubb. För han har inte rosat marknaden i Sampdoria.
Nej, precis.
Men av det jag såg med honom på försäsongen, så kommer jag ihåg att han var en väldigt rivig anfallare som ville mycket. Och det behövs idag, en spelare som vill ta för sig mer. Jag vet inte om ni såg matchen mot Manchester City, försäsongsmatchen.
Ja, precis.
Där Milan förlorade med 5-3, om jag inte har fel.
Ja, exakt, 5-3 var det.
Där gjorde Chiravi 2 mål, och sen gjorde Petagna 1, om jag inte minns fel nu.
Ja, det stämmer.
Ja.
Så nej, det är klart att han har potential, men samtidigt, jag tror inte han är en spelare som kommer lyfta upp Milan överhuvudtaget. Jag tror att han kommer vara en truppspelare som hoppar in när det behövs, om det nu behövs någon gång.
Precis, och just därför hoppas jag verkligen att matchen imorgon, Milan mot Spezia, jag tycker att det är en chans. Nu är det ju dock officiellt att det är Pazzini som startar, men jag hoppas verkligen att Petagna får smaka lite speltid i alla fall. För det är sådana matcher, just Coppa Italien, när man möter lite, jag vet inte om jag vågar säga sämre lag idag, för det ser verkligen inte bra ut för Milan idag. Men om jag ska säga sämre lag, så det är en sån match som man liksom, eller som jag i alla fall vill att spelarna ska ta för sig på.
Och jag tror jag läste någonstans att Petagna skulle starta tillsammans med Pazzini på topp.
Okej, ja, precis. Det skulle också vara uppskattat.
Vilken formation ska Milan då köra?
Jag skulle kunna tänka mig en 4-3-1-2 kanske.
Ja,
som är det.
Ja, jo, men det skulle nog funka.
Säkert Kaká eller Honda bakom skulle funka.
Ja, om ni får välja ut en 11 imorgon, spelare formation, hur skulle den se ut då?
Oj.
Abbas, kör du först.
Alltså, vi har ju spelat material för 4-2-3-1 nu. Så jag tror jag skulle nog köra på det. Då kör vi med Montolivo de Jong som sittande mittfältare, och Balotelli på topp till höger i tremannalinjen då.
Balotelli kan inte spela imorgon.
Han är avstängd.
Ja, men du kör Pazzini längst upp, Kaká, Honda och jag vet inte vem kan ta vänsterpositionen där.
Alltså vanligtvis skulle det vara El Shaarawy, men han är ju skadad.
Ja, exakt. Nej, jag vet inte, det är svårt.
Är inte Birsa skadefri nu då?
Nej, han är fortfarande skadad.
Emanuelsson, nej, då har vi ingen vänsterback.
Nej, jag hade faktiskt hellre kört på en 4-3-1-2 faktiskt.
Är det väl Pauli som kommer in där kanske?
Ja, exakt. Nej, jag skulle faktiskt inte sitta på en 4-3-3 heller. Jag skulle spela på en 4-3-2.
Eller så kör man som Abba sa, 4-2-3-1, och så kör man Pauli de Jong sittande och Montolivo trequartista, Kaká vänster, Honda höger.
Ja, Pazzini på topp. Det skulle nog funka ganska bra.
Ja, det skulle nog också funka faktiskt.
Abba, så vem vill ha som mittback då? Bonera eller Rami?
Jag tycker att Bonera kan packa sina väskor, dra till ett amatörlag någonstans där han får sticka ut. För att med all respekt till alla mina spelare, men han har gjort bort sig ordentligt nu. Man går inte ut och säger att Prandelli känner mig, vi har känt varandra sedan Brescia-tiden. Om han behöver mig till VM, så finns jag tillgänglig. Och ser man bort sig mot Sassuolo, ett bottenlag.
Nej, nej, men nej, han är ju världsklass. Han fick
storhets från sina efter sina goda insatser. Speciellt mot Celtic där. Då var, ja, då var han ju bra.
Och jag menar, med all respekt till Celtic, men den matchen var väl ingen bra i Celtic.
Nej.
Och det han gjorde mot Inter ska inte han heller ha så mycket cred för. Inter är inte det bästa laget i Serie A. Och just då körde de defensivt. Så vad hade han att göra? Jo, han sköt upp bollen i luften, tog den från Palacio. Jag menar, Palacio är 1,35 eller vad han är, alltså. Nej, men nej, jag tycker att Bonera har... Jag förstår inte hur en spelare som Bonera kan ha stannat kvar så länge i en klubb som Milan. Det visar bara...
Då är till och med Sacardo bättre, som försöker sig på en bicicleta i offensiv straffområde.
Nej, jag tycker ifall jag får tillåt att sno Abbas uttryck, jag tycker Sacardo kan ta sitt pick och pack och sticka någonstans till ett amatörlag och låta han sticka ut där. Så känner jag faktiskt om Sacardo. Rami, mycket uppskattad. Mexes skulle jag, alltså, var det inte för den höga lönen så skulle inte ens jag vilja bli av med han. Men på grund av hans lön så är jag, alltså, säger jag ja till ett bud som är bra, så att säga.
Nu när du nämner Mexes, om jag inte misstår mig helt, så var det Corriere dello Sport, eller jag är inte helt säker på vad det var för källa, men att Monaco är inte, eller att Mexes rättare sagt är, har hemlängtan och vill tillbaka till Frankrike, och han har sagt att om jag ska till något lag i Frankrike så vill jag till Monaco. Och ja, vi vet ju vad det handlar om. Det är ju inte att han vill spela i Monaco för att det är en fin klubb eller så, utan det är pengar, pengar, pengar. Så att alltså, får vi ett bra bud, så som du säger, så kan han gärna dra till Monaco.
Då,
han tjänar, jag tror det är 4 miljoner per år.
Exakt, exakt, så är det.
Det är väldigt mycket.
Nej, men det är ju så, vi vill ju gärna bort ganska många mittbackar från dagens trupp. Men problemet är ju den att vi måste höja kvaliteten och få in lika många mittbackar i så fall. Och vilka som finns på marknaden idag, det vet i tusan om vi kan liksom, varken att det finns om det finns så många tillgängliga, eller om vi har råd med dem.
Ja,
en av mina favoriter skriver förmodligen på ett 5-årskontrakt med City nu om någon dag, Mangala från Porto. Så nice. Att
men alltså, jag har inte hört någonting verkligen om Gerson Vergara. Var är han? Är han skadad? Eller
nej,
var
det... Jo, nej, det är så att han var ju skadad i början. Det var han. Eller han skadade sig tidigt under säsongen. Fast han kom tillbaka. Fast det fanns ingen speltid för han. Så han började lira med Primavera någon gång. Tränade med A-laget dock, om jag inte har helt fel. Och nu mot slutet så ryktades ju om att han och Gabriel skulle dra till Regina.
Just det, så var det.
För speltid. Men den affären gick i kras för att Gabriel ville inte, han tackade nej. I och med att Amelia valde att lämna. Och här, han valde också att ångra sig, Amelia, som faktiskt gått ut med på sin egen Twitter att han ska lämna. Han ångrar sig för att Allegri lämnar klubben. Så Amela tänker stanna och pröva lyckan under Cedor.
Ja, då ser man ju omtyckt Allegri, va?
Ja, exakt, precis.
Men samtidigt så kommer uppgifter om att både Montari och Balotelli grät
AFS-talet. Jag tänkte precis insticka det. Montari och Balotelli grät när Allegri tackar för sig. Och Balotelli, som även är den här hårda bad boyen, att han liksom ens fällde en tår under Allegris tacktal, det måste ha betytt någonting. Och jag vet, jag har inte hört något från Elcharoy, något uttalande eller någonting. Fast jag vet att Elcharoy personligen tycker om Allegri jättemycket och tycker själv att han utvecklat så mycket som han gjort just tack vare Allegri. Så det är en smaksak från spelare till spelare tydligen.
Men vi kan väl dra slutsatsen att Allegri är omtyckt beroende på vilken spelare det är. För att
absolut.
Många har kritiserat Allegri indirekt. Vi pratar om Niang nu till exempel, när han twittrade någonting. Sen tog han tillbaka det. Och så att Montari gråter för att Allegri försvinner. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är väl bara det att synd om Montari, nu får han aldrig mer spela. Att det är för Allegri älskar ju Montari.
Ja, exakt.
Så nu är... Men...
Ja, och jag har ju hört att Seedorf, jag läste det idag, att Seedorf vill bara ha kreativa mittfältare och inte några spelare då som Montari som har visst andra kvaliteter då. Det är väl klart att någon av den typen behöver väl, men han föredrar tydligen mer kreativa spelare än.
Ja, om man vill ha kreativa spelare. Om han vill ha kreativa spelare, då kan ju Nocerino också ta sitt pick och pack och dra, för att han slog inte många pass rätt när han vet inte exakt vilken match det var. När, mot Atalanta var det ju.
Det var väl en
match. Ja, vilken match som helst, men specifikt mot Atalanta. Alltså det var verkligen inte många pass som slogs rätt den matchen, så att ja, då Nocerino kommer nog verkligen inte få mycket speltid under Cedo, för man vill ha kreativa mittfältare. Och då beror det på vilken typ av mittfält han kör, om det blir en tremanna mittfält eller två sittandes eller så. Men jag tror att Pauli kommer få mer speltid under Cedo än vad han fick av Allegri.
Alltså jag skulle vilja be om ursäkt till alla milanister i världen över för, just för Nocerino, för det är mitt fel att han är så dålig som han är. Och alltså jag skämtar inte. Jag var nog den mest Nocerino-hypade grabben på den här planeten säsongen efter Scudetton. Han kom, alltså han hade bokstavligt talat show med Zlatan, och jag hypade han till taket. Alltså jag alltså varenda match han gjorde, jag sa bara bra grejer om han. Jag skrek, jag gjorde reklam för honom. Och sen blev han så här.
Och så inför den här säsongen så sa att han skulle vinna skytteligan.
Exakt, alltså jag var helt såld. Jag var, nej, Nocerino är bäst, punkt.
Ja, fast alltså, ni var inte ensamma om att hypa honom. Liverpool la väl ett bud på 11 miljoner euro på honom.
Exakt, och jag blev så sned när jag såg att de hade lagt bud. Jag bara, nej, han ska stanna. Idag hade jag accepterat ett bud på 2 miljoner till Liverpool, så. Men som sagt, milanist i världen över, jag ber om ursäkt för att jag ögade Nocerino, det var inte meningen.
Men om vi går tillbaka till där vi började egentligen, där min fråga började, som jag utvecklat mycket om Vergara. Om han nu är med liksom i truppen, så hoppas jag verkligen att han får speltid imorgon mot Spezia.
Det kommer han inte få. Det är alltså, uttalat att Rami kommer starta.
Jo, alltså det är klart att han kommer med 99,9% sannolikhet inte att spela. Men det känns som att det är en perfekt match för han att få spela när vi möter ett sånt lag. Och det känns liksom som att det är en bra match för Vergara. Och som sagt, så dåligt som det har gått under hösten kan det inte bli värre. Och då känns det som att Vergara och Rami ändå borde kunna få chansen tillsammans i en sån här match. Skulle vara väldigt nyttigt, speciellt för Vergara. Jag tror det är, när vi snackar om mittbacken, att många försvinner, så tror jag att behåller vi honom så har vi en väldigt bra framtida mittback.
Jag kan hålla med till viss del, men sen å andra sidan får man tänka på att Coppa Italia är vår livboj så att säga i år. Och då är det lite så här svårt att experimentera med två mittbackar som inte har spelat med varandra än, trots motståndet. Det vore ödesdigert att åka ut mot Spezia, vilket jag inte utesluter. Jag tror inte det händer, men man vet ju aldrig.
Större mirakel har hänt.
Sen förstår jag din tanke där med Vergara.
Det handlar ju om att vi ska slå ut Spezia, så att vi visar inte hur man ser ut i Udinese. Det är typ mitt mål med den här koppan. Om vi sen åker ut, det är klart, jag hade blivit ledsen och sådär. Det hade verkligen, fast det hade ändå varit någonting.
Men samtidigt så känns det som att Seedorf kan ju verkligen inte rädda ligan. Alltså visst, han kan ta oss kanske till Europa League, och mirakel skulle vara Champions League liksom. Men han kan ju liksom absolut inte göra något utav den här säsongen till något väldigt, väldigt extra. Men skulle Seedorf nu gå och vinna kuppen med Milan, då skulle ju han, alltså vi skulle hylla honom så mycket, och han skulle, det skulle vara liksom en perfekt vår för Milan om vi går och vinner kuppen med Seedorf. Men samtidigt är jag rädd för att skulle vi vinna kuppen med Seedorf, så kommer vi, precis som du sa nu Dennis, hypa och höja honom till, ja, säga att han är världens bästa tränare och inte riktigt så, men vi hade verkligen hypat om Seedorf och då skulle det ju kunna bli en flopp senare. Men nej, men visst hade det varit väldigt kul om vi kunde vinna cupen nu med tanke på hur dåligt säsongen har gått.
Absolut. För att som du säger David, så den enda titeln som verkar vara inom logiskt rekord är ju Coppa Italia faktiskt.
Ja.
Och det hade ändå varit ett litet ljus i det stora mörkret att faktiskt veta att vi fick i alla fall, eller vi vann i alla fall en titel. Då är det inte Italiens mest attraktiva titel, men det är någon titel i alla fall. Och som du sa, så säkrar du Europas spel, även fast det tar emot något otroligt att se Milan spela Europa League. Alltså med all respekt till turneringen och till dess deltagare, men det känns verkligen inte rätt när ett lag som Milan ska spela Europa League. Alltså handen på hjärtat, jag hade inte firat ifall vi skulle vinna hela tävlingen. Jag hade faktiskt inte blivit så glad.
Det tror jag att du skulle göra, eftersom att jag tror att nästa säsong vinnaren där får Champions League-plats.
Precis.
Det är väl den enda anledningen till att jag skulle liksom, jag verkligen vill att vi ska ta oss till Europa League.
Precis.
För vi har ju faktiskt chansen att kunna vinna den turneringen.
Exakt.
Och ta en direktplats.
Ja, det var precis det jag tänkte säga också där, att det är liksom Champions League-platsen man skulle bli lite glad över. Inte själva faktumet att du vann Europa League, så att säga.
Men samtidigt, statusen på Europa League har ökat lite med på senare år också. Nu när man ska införa att vinna av Europa League och till Champions League bland annat och så vidare. Men alltså, det som du säger, alltså ett plåster på såren hade varit en Coppa Italia-vinst. Dels för att det är självförtroendehöjande för klubben. Det ger indikationer till fansen och världen runt att okej, vi har floppat i ligan, vi vet inte hur det går i Champions League, men vi har faktiskt klarat av att ändå ta ett delmål. För att i talande stund så har Milan misslyckats med alla mål fram tills idag.
Ja.
Och om det stavas Allegri, Galliani, Berlusconi, det spelar ingen större roll. Faktum är att Milan har misslyckats med alla sina mål. Och det ska inte behöva hända, men tyvärr har det hänt. Och då gäller det att man har en plan B.
Och om,
ja. Men vad ser ni fram emot mest förutom att Seedorf kommer nu? Jag tänkte mer på transfermarknaden. Vilka vill ni ha ut och vilka vill ni ha in och så?
Och de vi vill ha ut har vi nog redan nämnt. Alltså det är ju rensa mittbackarna lite och liksom göra om där, få in nya. Sen är det väldigt svårt att välja mittbackar. Det finns ju Astori nu när Mangala går till City. Men ja, alltså jag tror inte, visst står ni en bra mittback, men jag tror inte att vi förstärker så mycket, alltså så jättemycket ändå i och med Astori. Jag vill ändå ha in en lite bättre mittback ändå. Det är väldigt svårt att säga just nu så här, som skulle kunna komma i januari, men jag tror att till sommaren så skulle vi kunna finna en bättre mittback än Astori. Så just mittbackspositionen känns lite knepig nu i januari, men jag hade ändå velat ta in en kantspelare nu när Sharavi är borta så länge, och om hans skador fortsätter precis som gjorde för Pato, så skulle det nog vara bra om vi får in en spelare på kanten. Om nu när vi ändå har ett perfekt 4-2-3-1 matt, eller perfekt 4-2-3-1 trupp, så skulle jag vilja ha in en vänsterytter. Svårt att se så här på rak hand vem, precis som mittback, men en vänsterytter hade varit väldigt bra.
Ja, det hade varit någonting alltså.
På tal om skador, eller ja, El Shaarawy som är skadad. En anledning till att han kan vara skadad är ju Allegris tuffa träningar. Och det är många spelare som har sagt liksom att Allegris träningar är väldigt hårda. Och det kanske ligger någonting i det, att folk blir helt slutkörda på träningar och vill skada sig lättare. Nu vet vi inte hur det blir med Seedorf, med antagligen, för att Allegris staff är också borta.
Exakt.
Så det kan bli en ny tändning där också när det gäller allt i stort sett.
Det får man verkligen hoppas på faktiskt.
Men på tal om mittbackar, jag tror att Rami och Zapata kan komplettera varandra jättebra. För att även om jag tror att vi hypar Rami lite för mycket också, för att det man har sett av honom i Valencia är att han har hög högsta nivå men en ganska låg lägsta nivå. Och det sjunger lite Nexus-vibbar där också, att han kan vara hur bra som helst.
Ja. Samtidigt så känns Rami som en, det är så där med fasta situationer. Han är väldigt han är ganska stor och han är väldigt stark i luftrummet, och det känns som en hård, bra mittback, och det känns som en mittback som liksom kan vara den här avgörande på fasta situationer, både offensivt och defensivt. Så att jag tror, visst, alla mittbackar har en lägsta nivå. Vi har ju sett Ramos och alla de här mittbackarna göra floppar, och Milans mittbackar lite oftare än andra. Men jag hoppas, alltså jag tror ändå Rami kommer göra det bättre än både Mexes och Bonera. Och jag hoppas att han kompletterar Zapata bra, precis som du säger.
På tal om mittbackar, och om det kan finnas någon som kan komma in under transfermarknaden, så jag tycker det är väldigt konstigt att inte Milan är aktiva i att försöka värva Kurt Zuma från Sankt Etienne. För det är fortfarande en, han kan ju vara ganska, jag vet inte vad prislappen ligger på, men det är fortfarande en väldigt stor talang som ryktats till både Chelsea, Monaco, flera lag, och han, ja, runt en, jag tror att han ligger på runt en 10-15 miljoner euro, och det är visserligen ganska högt, men det är fortfarande en spelare som med hög potential, och det är och han har ju högre potential än exempelvis Vergara, om man tar talangerna vi har på mittbacksposition i Milan idag.
Och visst hade det varit attraktivt ifall någon som Stam hade tränat honom till exempel.
Ja. Men vi får inte hoppas för mycket. Jag tror inte det kommer hända. Men det är fortfarande en spelare som jag tycker att de borde göra ett försök på.
En annan spelare de borde göra försök på, det är Mike Richards också. Alltså han är väldigt, en väldigt bra försvarare, och han är ju i grund och botten högerback, men vad jag vet så kan han, alltså vid behov, även köra mittback. Och hans fysik och styrka tror jag skulle vara väldigt nyttig i Milan. Och jag tror att han är inte allt för dyr heller, för att han får ingen speltid i City liksom. Där är han ju petad och Sabaleta, och jag tror att en värvning av Richards skulle förstärka backlinjen väldigt mycket. Och då skulle vi faktiskt få en bra första backlinje med Richards, Zapata, Rami och De Chiglio. Och det är ingen dålig backlinje. Den backlinjen är ändå i klass med de andra topplagen förutom Juventus i Serie A. Och en sån backlinje tror jag skulle kunna höja Milan. Och då har man ju liksom, då är det inte så att konstant starta varannan match och att Bonera startar varannan match, utan då har vi ändå en rätt så okej backlinje liksom. Och sen hur bra den håller i Champions League mot Bayern München och Real och sådana, det är en annan femma. Men jag tror att en sån backlinje skulle kunna höja Milan.
Absolut.
På tal om backar, när förväntas Abate vara tillbaka?
Det är väl, jag är faktiskt inte helt hundra, fast jag tror att han har en bit kvar på skadan faktiskt.
Jag tror han är tillbaka ungefär till returmötet mot Atletico, om jag inte är helt fel ute. Oh, jag tror det är ungefär så.
Något sånt är det.
Ja, vad, hur ser resten av skadeläget ut i truppen? Det är väl bara Abate som är skadad just nu, va?
Abate, Sharawi, Birsa.
Ja, just, och Sharawi, ja.
Och Birsa.
Konstant tror jag också är skadad. Sen är det bara det.
Ja, det är väl bara det, tror jag. Pazzino har ju återvänt nu.
Och nickat till ribban.
Ja, hoppas verkligen Pazzini att den där ribbträffen mot Sassuolo inte var något som sitter kvar i näthinnan. Jag hoppas verkligen att han skakar av sig det och får liksom tre mål mot Spezia. Ja, nu tre mål, men alltså mål mot Spezia överhuvudtaget tror jag skulle höja hans självförtroende.
Absolut. Och det blir nog upp till bevis imorgon. Och jag tror faktiskt Pazzini kommer faktiskt få näta, för att han startar. Och jag tror bara att han kommer lyckas näta imorgon.
Ja, det tror jag också.
Men grabbar, då får vi ta en runda av. Jag får tacka så mycket för diskussionen, Abbas, Adam och David. Och som alltid grabbar, genom goda tider, genom svåra tider, genom glada tider och sorgsna tider, Forza Milan.
Forza Milan.
Forza Milan.
Sempre.